Då ska vi läsa texten tillsammans, Patrik och jag. Det är hela Johannes 3:1-21. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.
Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?
Jesus svarade: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.
Nikodemus frågade: hur är detta möjligt? Jesus svarade: du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sannerligen, jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?
Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom.
Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kommer in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.
Tack. För ett par år sedan så predikade Joakim Lundqvist i Torpkonferensen. Joakim som är pastor i Livets ord i Uppsala. Och han predikade utifrån en händelse som han var med om, och vi ska få se det nu.
Everything, that's a white, red, tie, a phone, money.
I checked, deleted everything.
För er som bara lyssnat på närradion så får jag förklara att det här var en reklamfilm för ett säkerhetsföretag, kan man säga, datasäkerhetsföretag, som frågade folk på stan i Stockholm: skulle du vara beredd att kasta din telefon i vattnet här om du fick ett visst antal pengar, euros eller dollar? Alla sa nej tills det var dags för Joakim som kom där och mötte dem. Och då fick han 2000 euros. Och han funderade och han kastade sin telefon i sjön. Och gjorde en ganska bra förtjänst. Han kunde gå och köpa sig en ny telefon och sen kunde han ladda ner allt som han hade på sin telefon som var viktigt ur molnet. Så för honom var ju det här bara fine, jättebra. Men när han predikade om det här så pratade han också om att om han inte hade vågat kasta det där som han höll så hårt i sin hand, så hade han heller inte haft öppna händer för att ta emot det nya som Gud ville ge. Det var liksom hela poängen för Joakim. Och idag handlar det om Nikodemus. Vem var Nikodemus? Han som kommer i skydd av mörkret när ingen annan såg. Det här är en bild av Nikodemus, och jag passar på att göra reklam för en av de mest fantastiska serier man kan titta på just nu, The Chosen. Du kan hitta The Chosen där du hittar appar. De har filmatiserat Jesu liv. Och det här är skådespelaren som spelar Nikodemus, så vi får se honom framför oss nu. Vi vet att han var en farisé med ett oerhört högt anseende. Han var medlem av judarnas råd, en av judarnas rådsherrar alltså, ungefär som våran riksdagsman i Sverige. Han tillhörde de 70 män som fick sitta i det stora rådet Sanhedrin. Det var judarnas högsta politiska och religiösa myndighet. Och när Jesus talar till Nikodemus så kallar han honom lärare för Israel. Han var liksom lärarnas lärare. Han var läraren. Och när Nikodemus talade, då lyssnade folk. Och hans ord spreds liksom i Israel via synagogorna och övriga fariseers nätverk. Nikodemus kunde de heliga skrifterna utan till. Och han har tydligen sett några av de underverk som Jesus har gjort. Men till skillnad från många av de andra som förfasar sig över hädelsen som de upplever när de ser och hör Jesus, så verkar Nikodemus ha förstått att Jesus måste ha Gud på sin sida. På något sätt så anar Nikodemus heligheten. Kanske anar han till och med uppfyllelsen, men han är förvirrad. Kan han var Messias? Han är inte alls som de hade föreställt sig. I skydd av mörkret kommer han till Jesus och på något sätt bekänner den tron, öppnar sig för Jesus, och bildligt talat så kastar Nikodemus iväg sin telefon, det där som han klamrar sig fast vid, allt det där som liksom är hans viktiga grejer, allt han vet om Gud, och öppnar sig inför Jesus och säger: rabbi. Lärarnas lärare böjer sig och öppnar sig och säger: rabbi. Han ställer inte en fråga, utan snarare konstaterar: ingen kan göra under som du gör om inte Gud är med. Underförstått: vem är du egentligen, Jesus? Där är laddningen. Och som om Jesus liksom förstår den där outtalade frågan, så svarar han med att säga att en människa måste bli född på nytt. Ja. Att bli född på nytt. Den där punkten, eller den där händelsen, eller den där perioden när livet förändras på grund av tron. Jag tänker att alla människor har sin resa till och från. Vi går igenom perioder. Vi kan liksom inte riktigt säga att det är A, B, C. Det finns inget sånt facit för någon av oss. Men för att förstå att Jesus är den han säger, så ger han bilden av vinden. Vi ser den inte. Vi vet inte varifrån den kommer. Igår var det underbart att det började blåsa när det var så varmt. Och man bara kände, oh, skönt. Vi kan känna den i ansiktet. Vi kan se när den leker i trädtopparna. Men vi kan inte styra den. Vi märker när vinden tar i och välter soptunnorna vi har ställt ut för att det är sophämtning imorgon. Eller när den lyfter taken från husen. På samma sätt så märks och känns det att en människa är född av anden. Det påverkar omgivningen. Det känns och syns, men det kan vara jättesvårt att sätta fingret på vad det är och hur det här har gått till. Det är ett nytt liv och det kommer från Gud. Och Jesus förklarar hur en människa kommer in i Guds rike. Och när han gör det så sticker han liksom hål på en vanlig missuppfattning som både Nikodemus och många av oss delar. Tron att vi människor kan komma till Gud med hjälp av de resurser som vi har i oss själva. Men Jesus säger att det räcker inte för att se Guds rike. Komma in där, leva där. Ingen kan se Guds rike om inte Gud själv griper in och skänker oss någonting nytt. Jesus använder uttrycket födas från ovan. Det grekiska ordet har en dubbel betydelse och kan också översättas födas på nytt. Alltså, allt det här som vi kallar Guds gemenskap, andligt liv eller del i Guds rike, till sitt väsen så är det någonting som kommer till oss från Gud. Vi äger det inte och vi kan inte skaffa det av oss själva. Vi måste få det och ta emot det från ovan. Det är någonting nytt och någonting som är lika nödvändigt och påtagligt som den kroppsliga födelsen. Bengt Pleijel, en känd präst inom oasrörelsen i Sverige som avled här nyligen, han kommenterar så här. Det räcker inte med förbättring. Det räcker inte med fördjupning. Det nya livet kan inte dresseras fram. Det måste födas fram. Du måste bli född på nytt. Du måste bli född ovanifrån. Det är inte frågan om vad du ska göra med ditt liv. Det är frågan om vad Gud får göra med ditt liv. Slutcitat. Hur är det möjligt? Frågar Nikodemus. Och nästan som en parentes så förklarar Jesus med en berättelse om Israels folk som har räddats ur fångenskapen i Egypten. Med tecken och under och havet som delar sig. Öppnar sig så att de kan gå torrskodda igenom. Och så går de över på andra sidan. Och där i öknen så börjar folket klaga och knorra inför Mose och ledarskapet. Varför tog ni oss hit? Tänk på köttgrytorna vi hade i Egypten. Och de vänder sig liksom i vrede mot Gud och mot Mose. Och då kommer det in giftormar i folkets läger. Och människor dör när de blir bitna av ormarna. Och det är som att det behövs för att de ska inse att de har liksom tappat greppet och syndat mot Gud och mot Mose. Och de ber Mose om hjälp. Och Mose vänder sig till Gud som säger åt honom att göra en orm av koppar. Han smälter ner alltså metallen koppar och gör en stor orm. Och så fäster han upp den på en pinne, som ett kors nästan, i öknen. Och så säger Gud, om nu bara folket tittar på ormen så blir de helade. Man kan nästan höra skeptikerna där i lägret. Alltså, det där är ju för enkelt. Och samtidigt så tänker jag att det är precis här vi hittar hopp och evangelium. Hur är det möjligt, säger Nikodemus. Ja, säger Jesus, det är enkelt. Han vänder liksom den omöjliga och svåra frågan och ger ett jättesimpelt svar. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskar Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Vi kan tycka att det här är en jättemärklig bild. Vi har liksom inte riktigt förståelsen för det här. Men i Nikodemus så finns det liksom en landningsbana för den här berättelsen. Han vet precis vad Jesus pratar om. Så älskar Gud världen. Jesus säger genom mig. För människor är det omöjligt, men jag är här för att världen ska räddas. Jag ska upphöjas, jag ska spikas upp på ett kors. Jag måste upphöjas. Det finns inget annat sätt. Och om ni bara ser på mig och tror på mig så får ni liv. På samma sätt som folket omedelbart blev helade när de tittar på den där kopparormen så blir vi räddade om vi ser på Jesus och tror på honom. Och jag tänker att talet om korset, det Jesus gjorde där, det var en dårskap då och det är en dårskap idag. En dårskap som liksom vänder upp och ner på begrepp och maktstrukturer. Som målar bilden av en älskande Gud som varken kan eller vill lämna människorna hjälplösa i syndens makt. Och den där gudomliga och eviga kärleken kommer alltid att vara tillvarons och trons största mysterium. Allt handlar om Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort. Han som öppnar vägen till Gud för vanligt folk. För föraktade och utstötta. För fariser och för barn och för kvinnor. Det är en dårskap därför att nåd, att han har gjort allt i mitt ställe, det är bland det vackraste och svåraste som vi människor har att förhålla oss till. Vi tänker så lätt, vad är haken? Och Jesus fortsätter tala om sig själv. Den som tror på honom, den som tror på mig, blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset. Jag tänker att kampen mot mörkret och synden går som ett vrål genom hela mänsklighetens historia. Genom våra egna hjärtan och liv. Vi dras till gråzoner och behagligt skumma stråk där vi tror att vi kan dölja vår egen smuts och brist. Du vet det. Jag vet det. Vi är alla mer eller mindre ljusskygga. Det handlar liksom om frestelsen att älska mörkret mer än ljuset. För i mörkret så kan vi dölja onda tankar och handlingar. Och det är som att den här texten, berättelsen, tillsammans med den här coronapandemin säger: se till att era liv där hemma, borta från gemenskapen, nu tål dagsljuset. Se till att det du gör i skydd av mörkret inte skymmer sikten för det du verkligen vill och längtar efter. Eller hindrar dig och leder dig vilse. Jag hittade blev tipsad om en bok som är skriven av Brian Sand, en amerikansk pastor. Och det här är liksom en faste bok att läsa i fastan inför påsken. The Unvarnished Jesus. Jag vet inte vad unvarnished betyder, Patrik, vet du? Oförbättrade, ja. Jesus som han är, typ. Mm. Och i en av de här dagliga betraktelserna då, så talar han om Bibeln och Guds ord. Och liksom hur vi människor naivt tror att om vi bara tar ett stycke ur Bibeln så kan vi liksom tillämpa det. Och det säger sig självt att bara vi som är här inne och ni som är där hemma, om vi skulle ta ett stycke så skulle vi hamna på alldeles olika ställen och vi skulle tolka det på olika sätt. Så hur ska vi människor förhålla oss? Ja, han menar att det enda centrumet även för vår bibeltolkning, det är Jesus på korset som förlåter dem som mördar honom istället för att önska sig deras död. Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det måste vara vårt centrum när vi läser allt i Bibeln. Och så säger han, God is like Jesus. God has always been like Jesus. There's never been a time when God was not like Jesus. We haven't always known this, but now we do. Alltså, Gud är som Jesus. Gud har alltid varit som Jesus. Det har aldrig funnits en tid när Gud inte var som Jesus. Vi har inte alltid vetat det. Men nu vet vi det. Påve Benedikt, en av de tidigare påvarna, han sa, det största hotet mot kristen tro, det är inte människor som inte känner Kristus. Det är människor som tror att de känner honom. Ja, det där går ju genom våra hjärtan allihopa. Och jag vill avsluta med frågan till mig och till dig. Är jag beredd att kasta telefonen i sjön, bildligt talat? Det där som jag klamrar mig fast vid. Min kunskap om Gud, för att kunna öppna mina händer för det nya livet som han vill ge. Vad har den här pandemitiden gjort med mig? Vilka frågor har fötts i mig? Jag vill komma med dem till Jesus. Nu ber vi tillsammans. Herre, tack att du vill förklara vem du är. Visa vem du är. Nu ber jag dig, Herre, att du gör det. Ta emot våra frågor, ta emot vår längtan. Hjälp oss att öppna våra händer inför dig. Amen.